Grattis Sverige! Du lyssnar på Kungpodden med Anders William Berg och Ante Wiklund.
Du tryckte på 3, va? Inte på 4?
Nej, på 3.
Det klassiska misstaget som vissa gör.
Klassiska dödligt vapen-misstaget. On 3 or 3 then go.
Då säger jag hej och välkomna till Kungpodden med mig Ante Wiklund och med dig Anders William Berg.
Ja, det är jag.
Det är du det. Tjena Anders.
Hej, hej, hej.
I den här podden så ska vi gå igenom alla svenska kungar en efter en i turordning, är tanken. Så nu skiter vi i allt det här och så sätter vi igång för kung och fosterland. Välkomna till Kungpodden.
Jag honom såg en gång. En härlig konung.
Tag honom ett föränd. Han var en man. Hans like spelt i skolan.
Coming to king. Best not miss.
Det är... Jag tror faktiskt inte.
Gustav den femte råder! Bökungen!
Nice. Lite tanken med den här podden är väl att vi ska lära oss om våra kungar och om vår historia. Jag är ju lite av en degenerate när det kommer till just det här. Alltså jag tycker det är väldigt kul med historia. Jag tycker att det är roligt med kungar. Det är rätt nytt det intresset för mig och andra sidan. För tidigare var jag lite en sån här klassisk vänsterkille som tycker att det är, man ska inte fokusera på det utan man ska fokusera på vad fan vet jag. Typ de fattiga och sånt där. Men jag börjar tycka att det är rätt intressant med just kungar och kungafamiljer och sånt där. Det är ju en häftiga historia ändå. Det känns ju som att det här är kul.
Ja, min ingång till historia är väl en glad amatör. Kanske lite mer inne i det. Men jag har ju pluggat historia och sådär då. Och jag var sjukt ointresserad av historia och kungar innan. Och när man börjar plugga historia var man också väldigt kritisk från lite samma perspektiv som du sa. Att vi ska inte lägga så mycket fokus på kungar och krig och sånt där. Men man bröts ju ner efter typ en månad bara och insåg att det liksom, man måste fokusera i någon mån på kungar för att historien är skriven utifrån kungar. Och det är en regents regentid är verkligen så här avgörande för en historisk epok. Och det är väldigt kul också. Det är väldigt roliga prickar ofta man har att göra med som styr det här landet.
När jag lanserade idén för den här podden till dig så var ju lite mitt hopp om att jag skulle få så här lite gratis lektioner på hur om svenska kungar typ. För att jag ville lära mer, jag kan typ ingenting och jag är för lat för att läsa själv. Så jag tänker att du får berätta för mig. Och sen så, på det så dumpar du massa läsning på mig så att jag måste läsa ändå som en jävla idiot.
Alltså man kan ju säga det för att förtydliga liksom att min auktoritet här som historieperson i podden har ju väldigt mycket att göra med Wikipedia-kunskap. Jag är ingen forskare på något sätt. Sen har jag meriten att jag pluggat kanske Göteborgs universitets mest arbetsmarknadsförberedande kurs, nämligen Viking and Medieval History in Scandinavia. Ja, väldigt intressant, väldigt poänglöst att ha under bältet. Sen har jag läst historia A och B liksom, och ekonomisk historia A och B, och det är på den nivån det ligger. Så det är ingen... Ja, det är ingen Herman Lindqvist eller någon sån stor legend.
Samtidigt så, jag kan ju utmana dig i att ha gått mest meningslösa kurser. Jag har lagt ett år på att studera serieteckning på Malmö högskola. Det var ju inte heller direkt så här superförberedande för just arbetsmarknaden här direkt.
Man skulle kunna se det som att vi är Sveriges samlade humankapital här i en podd. Som bara, vi bär det här landet.
Men var ska vi börja då? Vi ska kanske gå in på att nu att just idag, nu vet jag att vi började ju fan det här avsnittet med att säga att vi ska prata om en kung per avsnitt. Och vi börjar med att bryta den regeln eller vad man ska säga. För vi kommer inte köra en kung idag för att alltså så tidigt som vi börjar så är det väl svårt att egentligen dikta in sig på just en kung, utan vi kommer satsa på en hel ett.
Precis, vi ska börja med Ynglingaätten då. Och Ynglingaätten är ju mytisk och semimytisk. Alltså den har antagligen inte funnits. En del av kungarna kan ha funnits i någon utsträckning.
Den börjar väl med Oden, så det känns ju inte som att det är så här.
Det är lite där den första nypan salt kommer. Det börjar med Oden och sen är det Njord och lite sådana där. Men den är, hur som helst, så är det en myt som troligtvis har funnits väldigt tidigt. Att vi har historiska kungar som har menat att de är släkt med de här människorna. Men jag tänkte kanske att vi kan gå in lite på det här, en liten inramning vi ska göra för det här innan vi drar igång då.
Mm.
Och eftersom att vi är väldigt seriösa historiska människor med stora hjärnor i den här podden så tänkte vi att vi skulle börja med att ge lite samhällelig info om den här tiden i den historiska inramningen så att man kan få hänga med i ynglingasagan som vi sen ska diskutera.
Dagens kung är inte en utan flera. Det är hela ynglingaätten som avhandlas. Denna mytiska och semimytiska ätt ska ha funnits från några hundra år innan Kristus till på mitten av 600-talet efter Kristus. För att sätta detta i sitt sammanhang kommer det här några arkeologiska tidsdateringar. Den nordiska bronsåldern utspelar sig cirka 1500 f.Kr. Till 400 f.Kr. Den förromerska järnåldern utspelar sig cirka 400 f.Kr. Till ett år efter Kristus. Och det är här som den tidiga delen av ynglingasagan utspelar sig. Den romerska järnåldern är från cirka ett år efter Kristus till 400 år efter Kristus. Och det är här den huvudsakliga delen av sagan utspelar sig. Den germanska järnåldern, som man ofta kallas för vendeltid och tidig vikingatid, är cirka 400 efter Kristus till 800 efter Kristus. Och det är här den avslutande delen av sagan utspelar sig. Oden, som är den första kungen i ynglingaätten, lever enligt sagan några år före 100 före Kristus. Ingjald, som enligt sagan är den sista i ätten, lever på mitten av 600-talet. Denna period, slutet av den förromerska järnåldern som leder in i den romerska järnåldern till början av den germanska järnåldern, karaktäriseras främst av att Skandinavien går från att vara en separat del av världen till att bli ett gränsland till Rom. Romarna hade börjat trycka längre in i Germanien och de militära, teknologiska, religiösa och ekonomiska kontakterna med mera blev intimare med en utvecklad verklig högkultur. Under den sena bronsåldern blev klimatet kyligare. Mer arbete krävdes för att hålla produktivitetsnivån i jordbruket och samtidigt växte befolkningen. Inflödet av brons minskade också under samma tid. Cambridge History of Scandinavia menar att detta är de huvudsakliga orsakerna till att bronsålderns mycket hierarkiska hövdingavälden började gå under den här tiden och att en mer jämlik jordbrukskultur började växa upp. I gravar från den sena bronsåldern och tidiga förromerska järnåldern hittar man väldigt få statussymboler. Folk verkar snarare ha begravts med föremål symboliserandes deras näringsgren. Byjordar under denna tid utgjordes huvudsakligen av jämnt fördelade individuella jordplättar i kombination med allmänt ägda boskap och en del allmänt ägd jord som borde ha krävt en ansenlig nivå av samarbete för att underhålla. Men mot slutet av den förromerska järnåldern, det romerska riket kryper sig allt närmare, klimatet blir vänligare och gör det möjligt att producera mer av ett överskott i jordbruket, så sker en förändring. Skandinavien, främst södra Skandinavien, det vill säga Danmark, Sverige från Mälarområdet och söderut och södra Norge, dras in i den romerska handeln och romerska allianser. Men också mer och mer den krigiska germanska kulturen styrd av småkungar. Med större befolkning och överskottsprodukt som kan försörja dem så börjar ett krigarkast i samhället uppstå som bryter ner det gamla, egalitära, jämställda jordbrukssamhället baserat på stam- och familjetillhörighet och byter ut det mot ett mer hierarkiskt och krigiskt samhälle av tysk modell baserat på relationen härskare-undersåte. Jämlikhet inför döden blir ett minneblott. Fynd vid utgrävningar av byar från denna tid visar på en stor skillnad i husstorlek och stallstorlek. Man kan, enligt Cambridge History of Scandinavia, från lämningar och källor anta att jorden var mycket ojämlikt fördelad. I Danmark finns det goda bevis för att jordar under den romerska perioden ska ha börjat avgränsas med stängsel, vilket tyder på att gemensamma jordar började avskaffas och privat ägande av jord började träda fram mer och mer. Det är i det här sammanhanget de tidigaste kungasagorna bör dyka upp. Vetenskapsjournalisten Maja Hagerman skriver i sin bok Spåren av kungens män om de tidiga kunga-, hjälte- och gudasagorna på detta vis. Det var viktigt för den här tidiga adelklassen att omsvepa sig själva i en mystik och gudomlighet för att rättfärdiga och förklara sitt sociala avstånd till undersåtarna. Man kan lätt tänka sig stridigheter och protester från ett folk som under så kort tid får uppleva så stora sociala omvälvningar. Det räcker inte att med endast våld försvara sin nyvunna herreposition, utan det kan vara tacksamt att åberopa gudomlighet, magi och mystiska krafter. Vad kan vi veta om den här tiden egentligen? Väldigt lite. Berättande källor från denna tid är väldigt få och opålitliga. Vad gäller berättande källor, det vill säga främst skriftlämningar, får man i första hand förlita sig på ganska opålitliga texter, ofta från flera hundra år senare. Vi baserar oss i detta avsnitt på Ynglingasagan av Snorre Sturlason. Då det är den kändaste, roligaste, intressantaste och, trots allt, en av de mest informativa texterna om denna tids kungar, trots alla dess tvivelaktigheter. Wikipedia säger: Ynglingatal är en på ett fornordiskt versmått upprättad kungalängd för ynglingaätten, författad på 900-talet av Tjodolf av Wien, som ska ha levt cirka 860-935. även kallad Tjodolf Vinvärske, hovskald i kung Harald Hårfagers släkt. Lite senare fortsätter texten. Ynglingatal finns som sagt inte bevarat, utan är endast känd genom att det citeras i medeltidshistorikerns Snorre Sturlasons ynglingasaga, en del av verket Heimskringle, som dock är skrivet på prosa. Sannolikt är ynglingasagan endast ett återberättande av den ursprungliga dikten. Vad kan man säga om Snorre som källa? Det är här viktigt att ta upp distinktionen mellan en kvarleva och en berättande källa. En kvarleva är ett forskningsobjekt i sig självt i någon mening. En kvarleva kan berätta om den tid som kvarlevan kommer ifrån. En berättande källa är när man använder forskningsobjektet som något som berättar om en annan tid än sin egen. Heimskringlan, och där i Ynglingasagan av Snorre Sturlason, kan användas både som en kvarleva och en berättande källa. Som en kvarleva kan den berätta om vilket språkbruk man använde under 1200-talet. Heimskringlan är nämligen daterad till omkring år 1230. Den kan också berätta att man hade ett intresse av att skriva kungasagor på den tiden, och den kan berätta annat. Som berättande källa kan den användas för att förstå den tid den berättar om, det vill säga om ynglingaättens och de mytiska och semimytiska kungarnas tid. En berättande källa brukar man ställa inför tre kriterier för hur tillförlitlig källan är: närhetskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Närhetskriteriet syftar på hur nära i tid källan är vad den beskriver. Beroendekriteriet syftar på hur många och vilka källor källan i sin tur varit beroende av. Och tendenskriteriet syftar på hur tendensiös källan är, det vill säga vad den har för intresse av att framställa det på det ena eller andra viset. För det första, närhetskriteriet. Ynglingasagan beskriver händelser som utspelar sig från lite innan 100 före Kristus till 600 efter Kristus. Det är alltså ett 600-årigt avstånd mellan sagans slut och när Snorre skriver ner den. För det andra, beroendekriteriet. Den är beroende av en långtgående muntlig historieberättartradition som är känd för att sätta sagans litterära och politiska värde framför historisk autenticitet. Snorres egna tidigaste referens är Tjodolf av Wien, som ska ha författat Ynglingatal på 900-talet. För det tredje, tendenskriteriet. Ynglingasagan är tendensiös i så mån att den beskriver den ätt som påstås ha direkta kopplingar till den då härskande ätten i Norge, och att Snorre var involverad i den tidens maktspel mellan Island och Norge. Snorre var politiker som stundom var allierad med konungen i Norge, kung Håkon den gamle, eller den fjärde, stundom i konflikt med densamme. Island var från början en norsk koloni, men relationen till det norska kungadömet skiftade starkt och ofta mellan mer självständigt och mer underordnat. I denna maktkamp försökte Snorre först framställa sig som nära allierad med kungamakten, men det blev över tid tydligt att han ville vara en stark och självständig hövding i Island. I politiskt hänseende kan han alltså ha haft många och komplexa intressen i att skriva texten. Därutöver var också Snorre en kristen person under medeltiden. Hur han framställer de hedniska kungarna och deras gudar är alltså av uppenbara skäl tendensiöst. En historiesyn han ofta anklagas för är, och nu får jag ursäkta lyssnarna för att jag kanske uttalar det här helt fel, euhemerism, eller efhemerism. Idén att, i det här fallet, förkristna gudar egentligen är människor som genom hjältesagor över tid omvandlats till gudar. I det här fallet hade det varit ett bekvämt sätt för kristna att bortförklara förkristna religioner som förvirrade sagor, men med tydligt ursprung. Sist men inte minst, kanske rent av viktigast för tendenskriteriet, är bokens funktion. Som förordet till den här översättningen beskriver det. Snorres Edda är en handbok för skalder. Dess första och största avdelning utgörs av en systematisk framställning av den gamla fornnordiska gudaläran. Kännedomen om denna var för skalderna nödvändig, emedan det poetiska bildspråket, även i kristen tid, till stor del var hämtat därifrån. Det är alltså inte vilken historieframställning i modern mening som helst. Den har en litterärt kulturell funktion. Avslutningsvis kan vi säga någonting om det här förordet. Den är översatt av en språkprofessor vid namn Emil Olsson. Emil Olsson gav ut den här översättningen mellan år 1919 och 1926. Det sena 10-talets och 20-talets akademiska och politiska klimat kan skina igenom lite grann i översättningen. Inte minst kan vi märka det i förordet till översättningen, som kan vara intressant att ställa mot tendenskriteriet. Där låter det så här när Emil Olsson ska beskriva Snorre Sturlasons kappvänderi och rygghuggeri, kan man uttrycka det. Det låter så här. Höjde sig Snorre här i över sin samtid, så gjorde han det icke mindre i ett annat avseende. Trots all egoism och alla strävanden för egen makt och ära saknade Snorre icke nationalkänsla eller fosterlandskärlek. Den framlyser vid flera tillfällen, icke minst i hans redan ett par gånger berörda handlingssätt vid hans första besök i Norge. Allra starkast ter den sig emellertid i det livliga intresse för Nordens gamla kultur och historia, varom såväl hans Edda som hans konungasagor bära vittne.
Ja, men då har vi ju gjort en jävligt lång och vi får be om ursäkt för om den blev lite monoton genomgång av ynglingasagan. Är det dags att slänga oss in i ynglingasagan eller ska du säga någonting mer? Har du något att tillägga nu innan vi börjar?
Nej, jag har väl tråkat ut folk nog så jag tänker man kan hoppa på den här. Ja, vi kör.
Ska vi köra eller? Då tänker jag gå och kissa först.
Ja, och så här slänger vi definitivt in en sting tycker jag.
Exakt det. Och så ses vi alldeles strax. Ha det bra.
Det är bra.
Pausa inte nu.
Ha det. Nej.
Nu blir det toa besök.
Nice. Jag gick nu in på en / his humor thread med den stora orta.
Nice. Hittar du något bra?
Det spenderar sig tid. Ja, det var stumt. Så nu har jag 1 miljon flikar upp. Vänta lite. Men jag har många bra memes, kan jag säga. Ja, yes. Ja. Okej, så är vi framme vid själva ynglingasagan.
Ja!
Och det är väl om du har hittat något kul här då, Ante?
Om jag har hittat någonting kul. Alltså det finns ju mycket roligt. Allt som allt så är det lite roligt att det känns som att det är... Nu kanske man kan skylla det här på översättningen och sånt då. Men det är ju väldigt mycket så här upprepningar över att alla kungarna är starka och mäktiga. Och, alltså det är nästan samma mening som inleder varje kapitel då.
Ja, ett genomgående tema är ju han föddes, han var stark, han dog, sen tog den här över.
Ungefär så.
Det är
så.
Väldigt matter of fact hela tiden. Sen kan man ju säga lite kort här. Det börjar ju, de första 10 kapitlen är ju om Oden och det är Njord och jag tror väl det är Frej och Freja till och med, om jag inte minns fel. Mm. Och det är ju väldigt mycket mytologi.
Ja.
Sen börjar det väl bli lite mer... Börjar de hålla på med lite mer mundana saker. Att de kanske typ fäller skog, bygger väg.
Ja, det, nu ska vi inte gå händelserna i förväg här. Men det är ju någon kung här som börjar, vad ska man säga, bygga upp ett samhälle på Ståst i alla fall. På något sätt.
Ja, precis. Men om man ska börja med kapitel 1 om ländernas fördelning på jordytan. För här börjar ju Snorre med liksom någon form av kosmologi nästan. Det roliga är att det första han skriver är den runda jordskivan som bebos av... Så att han är en flat earther.
Ja.
Det första han kommer på. Men han beskriver nästan som en sån här fantasy-setting om någon man som lyssnar här någonsin har sett på Sagan om ringen eller spelat något sån här dataspel som utspelar sin fantasivärld. Så beskriver han ju Asien, Europa och Enea.
Mm.
Och i den världen finns Svithjod det stora eller Svithjod det kalla. Svithjod är lite obeslutsamma. men det ska då syfta på södra Island och han beskriver också Blåland som ska vara Blåland som översättaren har skrivit här. Får ni ursäkta mig att jag är lite 1910 men Blåland, blåmännens, det vill säga negrernas land, Afrika.
Men vänta lite nu. Så att Svithjod ska vara södra Island.
Nej, det är södra Ryssland mellan Karpatierna och Don.
Jag tänkte väl.
Däremot Svithjod historiskt syftar ju på Mälardalsområdet.
Det här förvirrade mig direkt nu när jag började läsa här. För jag trodde också att det var liksom, som du sa just, att det är en del av Sverige. Ja. Det finns ju det här fantastiska stycket där de pratar om just Svithjod, det stora. Att där finnes det resar och där finnes det dvärgar. Där finnes det blåmän och många slags underliga folk.
Blåmän ska man väl tänka då är afrikaner.
Jag antar det.
Vilket också är konstigt om det är så här södra Ryssland. Men i södra Ryssland så finns det dvärgar, resor och det mytiska folket afrikaner. Så det är lite,
och stora
lite
djur kul. Och drakar finns det också. Det finns ett barnsligt sätt i hur det här beskrivs. Som att man liksom, man blir imponerad av sin egen fantasi och bara fortsätter måla upp den här världen. Med drakar och dvärgar och blåmän. Ja.
Men han använder ju det här Svithjod det stora för att göra någon form av världsuppdelning. Mm. Och det är att genom det här Svithjod så rinner en flod som heter Tanais. Eller Tanais. Och det översätter han sagt att det antagligen sitter på Donfloden då. Och då han avskriver avslutande att öster om den så ligger det land som kallas Asien och väster om det så ligger det land som kallas Europa.
Mm.
Men från det här Svithjod det stora då, eller snarare till och med öster om Tanakvist, det vill säga Donfloden i Asien, Därifrån vandrar det in en hövding som heter Oden.
Mm.
Från ett område som kallas Asgård. Och han vandrar in i Svithjod det lilla då, antar jag. Alltså vårt lilla fina land, ja. Sverige är det. Med en massa folk som är bra på att slåss och vinner alla strider och är bra jävla krigare helt enkelt. Så var det också med hans män. Var helst det kommer i nöd på sjön eller till land så åkallade honom och trodde sig alltid få hjälp därav. Det tyckte sig äga all sin tröst hos honom. Han for ofta så långt bort att han var borta på färd i många år. Det är lite osammanhängande kanske, men det de målar upp här är alltså en kung som heter Oden som är så bra på att slåss. Så att hans män varje gång de är onåd ropar efter honom. Mm. Och det här är ju ett sätt att beskriva hur då den här religionen runt Oden ska ha uppstått enligt Snorre.
Men det är intressant att han försöker måla upp en bild av att Oden är asiat. Det...
Mm, jag kan tänka dig Oden är sån här jätterasistisk avbildning, så här, en triangelhatt och så här, stora så här, Tintin i Kina tänder.
Ja, typ, exakt.
Men det är lite fram och tillbaka, för ett tag så lämnar ju Oden då sitt folk, och det lämnar över sitt land och sin fru till sina bröder Ve och Vile.
Ja.
Lite så här kackstämning på det där.
Ja, de tror att han inte kommer tillbaka. Så då tar hon båda de två till äkta män. Men sen bara, boom, så kommer han tillbaka. Så blir det dålig stämning.
Ja, och när han kommer tillbaka så blir det så dålig stämning att han börjar kriga med vanerna då.
Mm. Som typ är...
Med Njord, den rike.
Och vanerna, de är typ ryssar, eller?
Ja, alltså i vanlig asatro så är vanerna bara så här fruktbarhetsgud.
Jo, jo.
Men i den här framställningen ska det vara historiska personer. Jag förstår det som att vanerna är liksom någon form av något infött bondefolk i Sverige då, liksom vana hem.
Ja, det kanske är så det är. Mm.
Mm. Så att jag tror att i den här historieskrivningen i alla fall så är det snarare att Oden kommer då, och hans asar, de kommer från Asgård i Asien och är ett krigarfolk och springer in i Sverige och är jävligt bra på slåss och stöter på någon form av bondefolk som finns här innan.
Mm.
Och underkuvar dem. Och det är väl lite intressant relation till det vi pratade om förut med hyfsat jämlika bondesamhällen som det kommer härskarklasser och så.
Ja, just det. Mm.
Det finns, jag minns det från historietiden, att det finns en historieskrivning om det här som är typ så liksom, att asatron skulle vara den här nya krigarklassens liksom ideologi som de tvingar på de andra, men jag vet inte hur det liksom stämmer, typ mina gamla lärare hade kanske pissat på den beskrivningen helt och hållet.
Mm.
Hur som helst, Oden har ju en massa barn och sådär, men man kan prata lite om hur man beskriver Oden här, för att det är ju lite superhjälteberättelse, tycker inte det?
Han påstår i kapitel 5 att Oden äger mark från Asgård ända bort till turkarnas land, och då är det väl den här frågan här vad Asgård egentligen är, om det då är borta i Asien eller om det är...
Ja, det ska ju vara öster om dem typ, så det borde väl vara så här Centralasien eller någonting, va, eller? Eller vänta, paus, cut. Vänta. Det där tänker jag inte gå med på att jag säger fel på. Det kommer vara för pinsamt.
Nice.
Det är inte samma sak som då nu. Nej, bra. Cut that the fuck out. Okej, så efter lite förvirring där Anders blandar ihop Donfloden med Donau för att han är en idiot, så kan vi konstatera då att Donfloden inte är Donau. Alltså Donfloden går ju då genom typ, det går genom, ja, Ukraina blir det väl, lite öster om Ukraina. Mm. Och det skär ju av mot Kaukasusbergen, men öster om det här då, så någon slags snudda vid Centralasien då, ska Oden ha kommit ifrån.
Okej.
Okay. Och då ska han styrt ända från där och i turkarnas land.
Mm.
Och ja, jag vet inte hur mycket man ska tro på det där.
Man kan väl, det kan man väl diskutera om allt det här. Men det är intressant att han, att han då väljer att rida ända bort till vårt lilla rike då, i Svithjod, det lilla. Och försöker ta över här då.
Jo, men de beskriver hur mäktig han är och han erövrar vanorna och sådär. Men sen är det lite kul att de gör ett sidospår här. De skriver hans färdigheter. Och det är plötsligt låter som en femåring som skriver en fanfiction och sin superhjälte typ.
Ja. Om vi ska återgå till den här fantasyspels jämförelse som du gjorde i början, så kan man ju säga att det här är ju så att Snorre har ju bara maxat alla stats på Oden. Och ja, men typ hackat spelet så att han bara kan ge full pott på alla skills. Ja. Liksom.
Han kan skifta hamn, alltså han kan förvandla sig till en fågel eller fyrfota djur. Han har ett jättestort skepp som heter Skidblad. Han är grym på slåss. Alla ber till honom. Han kan magiska runor. Han talar på vers, vilket bara är jobbigt. Men...
Jag älskar att det är, det är hans superkraft. Han gör allt det där, men så alltså, talar han på vers. Det känns som att det kanske snarare är den liksom, nackdelen han fick leva med för att kunna allt det andra. Du får allt det här, men i utbyte så kan du bara prata på rim.
Så måste du bara vara jättestörig och låta vad som du pratar med. Mm. Bidde för douchebag. Men ja, här i alla fall. Snorre skriver någonting om att han lär sig häxkonsten och den har spritt sig runt honom. Andra lär sig häxkonsten av honom. Och att man till Oden och hans 12 hövdingar blotade människor. Mm. Men man heter människoblod till och med. Och att man kallar Oden och hans lärlingar och hövdingar sina gudar och att man tror länge på dem.
Mm.
Så det här är ju Snorre sätt att skriva. Ja, men det här var en jävla häxpacka som var bra på att slåss. Exakt. Och så många barn till. Det var inte en gud. Det finns bara en gud. Det är gud.
Mitt i här någonstans så pratar han ju också om Odens andra namn som är Åsa Oden, vilket är jätteroligt.
Var det hans transfas? Han ville ha ett kvinnligt namn också.
Åsa Oden.
Utforska sig själv.
Det är kul. Namnet Åsa återkommer ju lite i hela den här berättelsen. Jag tycker bara, det är så roligt när man ska försöka berätta såna här väldigt högtravande och episka berättelser och så använder man namn som känns som så här bibliotekarie eller typ mellanstadielärare.
Ja, ibland dyker det bara upp någon liksom snubbe som heter Nils. Ja, typ. Och då känns det så larvigt att det är så här kung Nisse. Men det är coolare de heter typ Ulf Blod Hild.
Ja, de som heter så här Ingfjolf.
Sen kommer Nisse den skallige.
Ja, i princip.
Skallepär. Men han stiftar lite lagar här också, Oden, kanske man kan
ha. Ja, just det.
Mm. Man ska bränna lik som ska bäras ut till sjöss. Man ska offra vid vinterns inträde.
Mm.
Något midvinterblot eller något sånt där då. För att det ska växa bra. Och ge god gröda i framtiden. Man ger Oden skatt. En penning för var näsa. Det vill säga för var person, skriver översättaren. Ja. Om man skulle blota till honom för god årsväxt. Och så vidare och så vidare. Så Oden är en kung och en gud. Och han har en gudomlig och kunglig lag. Och då är det ett utdrag från en dikt här. Från Eivind Skaldefördärvaren. Vilket jag tycker är ett roligt namn. Honom avlade åsarnas fader. Han som dyrkas av Skalders släkte. Avlade honom med jättedottern. Då skade fordom och männens vän bodde i manhem. Många söner skidgudinnan födde åt Oden. Det är alltså då också en skidgudinna här som är skade, Njords hustru. Men från skidgudinnan i alla fall då så föds Håkon Jarl den mäktige.
Ja.
Och från honom då så fortsätter det med lite knugar.
Ja, vi kommer in på Odens död här i kapitel 9. Där bara, han säger att Oden dör av sotdöden. Och det här uttrycket återkommer under berättelsen att folk dör av sotdöden. Vet du vad fan det är? För jag fattar inte vad det var för någonting.
Ja, det betyder bara ålder eller sjukdom.
Okay.
Men det viktigaste med sotdöd är att det betyder att du inte kommer till Valhall med sotdöd.
Ja, ja, ja.
Du dör inte i strid. Och du kommer till hel då istället. Aj, aj, aj. Frågan är hur det funkar med Oden då.
Ja, det känns ju lite som att han... Ja. Om inte han kommer till Valhall så... Fan...
Ja, du vet, det kommer till en fest och världen inte ens där.
Ja, lite så, lite så.
Det är säkert särskilda regler för honom.
Mm. Nej, alltså det som händer sen är ju att Oden dör och sen så tar väl hans son över och sen står det inte så mycket om honom utan allt var frid och fröjd och sen dog han också. Och så där är det väl några stycken. Frö dör också. Och så kommer vi in på...
Ja, kung Fjolne kommer här då. Ja, just det. Han, ja, Fjolne är en jävla kung och som gillar att festa ganska mycket. Det är inte så mycket intressant på honom, men sett han dör på väldigt, väldigt roligt. Ja. Då står det så här. Då Fjolne for till Frode på Själland tillreddes där ett stort gästabud och till detta bjöds vida omkring i landen. Frode hade ett stort boningshus. Där var byggt ett stort kar, många alnar högt och sammanfogat, bla 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 bla. Och då dricker de en dryck och det var en övermåttan stark dryck. Om kvällen ledsagades Fjolne och hans följe till härberge i det närmaste loftsrummet. Om natten gick han ut i svalgången för att göra sitt tarv. Han var yr av sömn och dödligt drucken. Dödligt drucken. Då han vände tillbaka till sovrummet gick han fram längs svalgången till den andra loftdörren och steg in där. Miste fotfästet och fjöll i mjödkaret och omkom där. Så det är liksom, det är kul det här, att det är de här kungarna som är släkt med gudar, och det är väldigt mystiskt och sådär. Det var ett jättelångt utlägg om att han dricker en dödlig dryck och ramlar och faller ner i en björkhägg.
Ja, det här är värre, typ tre generationer efter Oden. Så vi har Oden, och sen har vi den här killen som blir så jävla packad, och sen så ramlar han ner och drunknar i mjöd.
Obelix-metoden. Det är inte så värdigt på något sätt. Det är liksom... Nej.
Kan man räkna det här till sotdöden eller kommer han också till, kommer han till Valhalla?
Ja, är det här att han har fallit i strid? Det är på ett sätt
det. Ja, kan man säga
rörande berättelse. Han föll i strid med sin egen alkoholism. Så blev det en feel good story. Eller feel bad story, inte. Ja, sen tar jag Svegde över. Och det är väl inte så mycket med honom typ. Jag tycker bara det är kul att han åker, vid ett tillfälle åker Svegde ner till turkarnas land. Mm. Vilket är ganska roligt. Jag tycker det är väldigt roligt att det aldrig är Turkiet, utan att det alltid är turkarnas land.
Ja.
Jag kan inte låta bli i mitt huvud läsa det som så här parabolturkarnas land. Typ. Att det...
Alltså jag kan ju bara tänka på när man var liten så refererade man ju till så här, ja men turkkiosk var liksom bara en kille med... Det var att ägaren hade lite mörkare hy än oss. Liksom. Ljuva 90-talet, eller hur?
Var ju antagligen, det var länge sedan nu, men det var ju länge att turk var det generella ordet för invandrare.
Jo, precis.
Och man kan inte låta bli läsa lite så att han åkte ner till invandrarland typ.
Alltså, en rolig grej man bara säga med Sveg, det var ju att han dog ju också på ett ganska roligt sätt, att han var också jävligt packad, och sen så såg han en dvärg vid en sten som hade stenen hade en ingång, och dvärgen så åt honom att han skulle gå in i den här ingången, och gick han in, och sen stängde dvärgen dörren, och sen kom han aldrig ut.
Det här är också barnet direkt efteråt som dör.
Ja.
Att han blir jättefull och så blir han inlurad av en dvärg i en sten. Det är, vilken jävla pajasläkt. Den dagskygge dvärgasläktens salväktare narrade Svegde då den storsinte dusles ättling efter dvärgen lopp in i stenen och sock mimes glänsande sal den av jättar byggda slukade försten. Det är också dålig fylla alltså.
Jävla dåligt sätt att gå bort alltså.
Du vet hur det är liksom. Du har en vild kväll och så plötsligt står en dvärg vid en stor sten och bara lurar in det i jättarnas sal. Jobbigt sånt där.
Jag honom såg en gång en härlig konung.
Tag honom ett föränt. Han var en man. Hans likes var inte skolan.
Come to King, best not miss.
Yeah, jag tror faktiskt inte.
Det blir mer Anders och Ante efter pausen.
Nice.